Vintertiden kommer. Man fattar inte direkt vad de säger.
Den är liksom lite, det är liksom lite svår text.
Ja, liksom komplicerat.
Ja. De andra är ju lättare än alltså, den blomstertid nu kommer.
Men Jämtlandssången är väl också ganska svår.
Ja, den är sådär, tycker jag.
Men om ni får välja då, vilken låt är roligast att sjunga?
Sommarlov.
Ja, sommarlov.
I sommarlov nu då? Vad kan man göra på sommarlovet? Vad säger du, Edor?
Ja, man kan bada i sjön.
Äta glass och sola. Det är väl typ det normalaste.
Man kan köra traktor.
Ja, reporter här var Anneli Johansson på P4 Jämtland. Du har lyssnat på Klartext. Jag heter Malin Hag. Nu blir det fler nyheter ifrån Ekot. Trevlig helg!
Ekot börjar med att Iran ikväll inlett sin svarsattack efter Israels attack mot landet natten mot idag. Och därför så har vi nu med oss vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros från Jerusalem. Vad vet du om det här så här långt, Samar?
Ja, det vi vet det är att enligt israeliska myndigheter eller israeliska militären så har 150 ballistiska robotar skjutits från Iran mot Israel bara under det här senaste timmen. Och en del av de här robotarna, en stor del av dem, fångades av luftvärnet innan de landade på israelisk mark. Men det finns uppgifter om att minst 7 iranska robotar har slagit ner en eller mot israelisk mark. En eller flera ska ha slagit ner i centrala Tel Aviv i mitten, i nära försvarsdepartementet. Men det här är någonting som är bara medieuppgifter och det här är bilder som vi har sett, ja, överallt. Men den israeliska militären har inte bekräftat att något sånt har hänt.
Så du har inte fått till några uppgifter om några skador hittills då i Israel där du befinner dig?
Nej, det har jag inte. Jag har inte sett några sådana uppgifter om några människor har kommit till skada eller kanske inte bara hunnit se.
Mm. Det här svaret från Iran, det var ju väntat, Samar. Men är det den stora attacken som vi ser komma nu?
Nej, det kan man inte säga, för att just nu så kommer det en uppgift här från arabiska medier om att en ny våg av, det här blir tredje vågen då, av ballistiska robotar har avfyrats från Iran och är nu på väg mot Israel. Så det här kommer tydligen att fortsätta under natten, tror vi. Så en ny våg, en tredje våg av ballistiska robotar är på väg nu från Iran mot Israel.
Kort avslutande då, Samar, vad har Israel för skydd mot de här robotattackerna då?
Ja, det finns ju väldigt avancerade, olika avancerade luftvärnssystem. Vi har The Iron Dome, vi har Arrow som används mot just ballistiska robotar och vi har den amerikanska THAAD också som har använts även idag.
Tack så mycket, Samar. Du får följa utvecklingen, var med oss om en timme igen i vår sändning Ekot klockan 10. Följ utvecklingen i vår app Sveriges Radio. Irans svarsattack alltså inleds nu under fredagskvällen. Det får avsluta Ekot klockan 9 med Johan Westerberg.
P1, Sveriges Radio.
Sveriges första världsstjärna, en sångfågel, hör vi strax om i Bildningsbyrån. Men första tips om den fågel som vi får följa i veckans Bannerheds bevingade vänner.
Det är bara att spänna trumhinnorna och lyssna på en konsert som inte liknar någonting annat. Det är Sveriges största sångare som håller hov i ett vassbälte sent om kvällen. Och den kraxar och raspar och leker gummituta. Och när jag får in den här, jag har sån tur nu så att den sitter ganska högt upp på ett vassstrå. Och strået gungar som en mast i sjögång. Och där sitter trastsångaren och sjunger för full hals. Och halsfjädrarna glipar här när den tar i. Och så gässan lite upprest kavat så där. Och näbben hela tiden arbetande upp och ner. Hör här.
Från en trastsångare till en näktergal nu. Som blev så berömd att hon var tvungen att fly från sina fans.
Det här är Bildningsbyrån från UR. Det är april år 1846. Utanför operahuset i Wien har massor av människor samlats. Trängseln är så stor att militären kallats in. Och inne i operahuset vill applåderna aldrig ta slut. Framme på scenen står en ung svensk sångerska, alldeles överväldigad. Publikens buketter regnar ner över henne. Till och med kejsarinnan kommer fram och lägger en krans vid hennes fötter.
Ja, det är ju en Askungesaga, är det ju verkligen. Det är kanske därför den är så fascinerande, för det är en Askungesaga.
Och det är inte bara i Wien hon hänför publiken. I Berlin, London och New York, ja vart hon än kommer, samlas människor i tusental.
Hon blir så stor så att hon får fly från sina fans.
Det här är Bildningsbyrån om den svenska näktergalen Jenny Lind, som blev Sveriges första världsstjärna, trots att hon föddes med alla odds emot sig.
Kan vi vara här faktiskt?
Ja,
det här är faktiskt, här är lite
lådor och här är ett piano också.
Ja, precis.
Vi börjar i ett litet arbetsrum fyllt av böcker och kartonger på Linnéuniversitetet i Växjö. Här jobbar musikforskaren och sångerskan Ingela Tägil.
Hur många år av ditt liv skulle du säga att du har ägnat åt Jenny Lind?
Oh, det är många.
På meritlistan står till exempel en avhandling om Jenny Lind och så biografin Näktergalen.
Hon sticker ut liksom, i scenkonstvärlden på den här tiden. För att hon föds ju väldigt, väldigt fattig och gör en klassresa som inte är möjlig att göra egentligen. Alltså en klassresa som är så mycket man bara kan tänka sig.
En annan som ägnat mycket tid åt Jenny Lind är regissören Mikaela Granit, aktuell med en pjäs på Norrbottensteatern.
Vi står framför mitt arbetsbord. Nu kan man säga, nu är föreställningen gjord, så jag står egentligen här och bara ska plocka ihop allt material. Det är ganska många högar.
Pjäsen heter Näktergalen och Mikaela har lagt många timmar på att komma sångerskan nära.
Det finns ju en bild av Jenny Lind som den här fantastiska sångfågeln. Men vem var hon? Vem var människan? Vad drev henne? Vad var hennes bakgrund?
Och det är precis det vi ska ta reda på nu. Jenny Lind föds i oktober år 1820 i Stockholm, som vid den här tiden är väldigt litet.
Pyttelitet. Det är ju i princip Gamla stan. Man brukar ju jämföra Sverige vid mitten av 1800-talet med Mali idag. Att det är ett jättefattigt u-land.
Och Jenny börjar sitt liv på samhällets absoluta botten. Hennes mamma, Anna Maria Fällborg, är nämligen frånskild och därmed ogift. Jenny är ett så kallat oäkta barn, som det står i kyrkboken.
Ja, det betyder ju att hon är stigmatiserad från början. Det är ett skällsord på den här tiden, oäkting. Det är längst ner på samhällsstegen, är det.
Jenny lever sina första år, ibland med sin mamma, men oftast hos olika fosterfamiljer. Och det är i fönsterkarmen hos ett vaktmästarpar som allting börjar. Nästan av en slump.
Det är en fin historia.
Jenny är 8 år och som hon själv beskriver i ett brev, en liten ful, brednosig, skygg, tafatt, alldeles i växten till hopaslagen flickunge. En dag sitter den här ungen i ett öppet fönster och sjunger för sin katt
Det var ju mycket ljud. Grisar och skit och människor och så. Och där satt den här lilla flickan och sjöng där i fönstret med sin röst.
Och förbi så går det en piga till en premiärdansös på Kungliga Teatern.
Hon hör den här lilla flickan sjunga med den här stämman som bara går rakt igenom.
Och pigan går hem och berättar för sin matmor om flickan som sjunger så fantastiskt för katten.
När premiärdansösen själv får höra flickan med den underbara rösten tar hon kontakt med Jennys biologiska mamma. Det här barnet måste utbildas för teatern.
Och då ska då Jennys mamma ha slagit ifrån sig och sagt aldrig i livet, teatern det är syndens näste, dit ska hon inte.
Kvinnor som uppträder på scen uppfattas nämligen som prostituerade.
För de visar upp sig, och visar man upp sig så visar man sin tillgänglighet och då visar man hur tillgänglig man är på alla plan då.
Ändå låter sig mamman till sist övertalas. För en tid senare går Jenny upp för de breda trapporna till den Kungliga Teatern mitt i Stockholm. Precis där Kungliga Operan ligger idag. Jenny provsjunger först för teaterns sångmästare som blir rörd till tårar. Sen för självaste teaterchefen greve Puke som först inte alls är intresserad.
Det är greve Puke som ska ha sagt att hur gammal är flickan? Ja, hon är 9 år. 9? Det här är inte en barnkrubba, det här är konungens teater.
Men när han väl hör Jenny sjunga blir han också rörd till tårar.
Då blir hennes liv förändrat. Det innebär att hon får en plats på Kungliga Teatern som elev.
Och det blir ju en frihetens plats för henne.
Kanske är den här historien om hur Jenny blir upptäckt lite förskönad. Men det är så hon själv kommer berätta den.
Ja, vi får ju tro henne.
Barn antas faktiskt till teatern vid den här tiden. Men just 1830 är Jenny yngst med sina 10 år. Hon skolas i teater, dans och sång. Och hennes begåvning börjar snart märkas.
Folk pratar om henne som hon skrivs i tidningen om henne så här som ett underbarn.
När Jenny börjar på teatern betalar de för hennes uppehälle. Och nu vill hennes mamma Anna-Maria att hon flyttar hem till det flickpensionat som hon driver i ett slumområde. På ytan är det kanske en solskenshistoria. Men i själva verket är det nu den verkliga misären börjar. För det är inget kärleksfullt hem.
Mamman är, hon är hård, hon är jättehård. Och hon misshandlar henne rätt kraftigt får man säga. Och det var ju ingen ovanlighet på den tiden, men det verkar som att hon det var lite utöver det vanliga.
För att dölja att hon har ett oäkta barn kallar Anna-Maria sin dotter för en tiggarunge som hon plockat upp från gatan. Hon slår henne med olika tillhyggen, låser in henne i en mörk skrubb och örfilar henne så hårt att det blöder ur öronen. Som om allt det här inte vore nog så får hon också för lite mat.
Ja, hon är smal och väldigt liten. Man ser den första klänningen hon hade på scenen. Den finns ju kvar från när hon var 10 år då. Så första gången jag såg den så gissade jag att oj, det är en klänning för en 5-åring.
Hur Jenny har det där hemma vet vi från rättegångsprotokoll. För när hon är 14 ger hon prov på en handlingskraft som kommer hjälpa henne flera gånger i livet. Den här gången rymmer hon hemifrån. Gråtande knackar hon på teaterdirektörens dörr och ber om hjälp.
Och han tar in henne och placerar henne på en annan pension.
Jennys mamma, Anna-Maria, blir rasande och går till domstol. Det blir en uppslitande process som varar i 2 år. Och som slutar med att Jenny tvingas flytta hem igen.
Det finns ju vittnen som säger det från den tiden att det var väldigt plågsamt för henne.
Samtidigt öppnar sig en annan värld på teatern. Där får hon allt större sånguppdrag. Och publiken älskar henne. Men så händer det som bara inte får hända. Det är något fel med rösten.
Det är där hon får sin första utmattning i rösten. Det är där hon blir röstskadad första gången.
Röstskadan kommer följa Jenny hela livet. Och det ska bli värre. Men för tillfället fortsätter hennes karriär spikrakt uppåt. Den 7 mars 1838 kommer det stora genombrottet. Jenny är bara 17 år gammal när hon får rollen som Agathe i den romantiska operan Friskytten. Dagen innan är det genrep. I publiken sitter kritiker och konkurrenter. Stämningen är rätt spänd.
Då har hon väldigt lite röst vid det här laget. Det är nervöst alltså att hon ska få göra den här rollen för att hon är... Ja, man vet inte om hon kommer att hålla eller inte.
Men rösten håller faktiskt. Och när Jenny sjunger sin aria i andra akten blir det dödstyst i publiken. När de sista tonerna klingat ut lägger till och med orkestern ner sina instrument för att applådera.
Om den dagen har hon då sagt att jag steg upp så som en människa och lade mig så som en annan.
Resten av sitt liv kommer Jenny att fira den 7 mars som sin andra födelsedag.
Frågan är om hon inte tyckte det var ett större datum än födelsedagen.
Jenny Linds spirande karriär råkar sammanfalla med att tidningarna för första gången intresserar sig för personen bakom rollen. Och nu börjar bilden av henne ta form.
Ja, men det är ju då den här ljuva, änglalika, unga flickan, kvinnligheten som skapas där någonstans.
Det här passar Jenny perfekt.
Jag tror att hon insåg där någonstans att ja, men det här var smart, det här var bra. Så att det innebär att hon får rollen av att vara 1800-talets idealkvinna.
Jennys röst och goda rykte tar henne in i de fina salongerna där hon sjunger för Sveriges elit. Med succén kommer också en ny slags trygghet. Och efter ett bråk lämnar hon sin mamma för gott och flyttar in hos den uppburne kompositören Adolf Fredrik Lindblad och hans familj.
Du beskriver honom som en fadersfigur.
För henne var det en fadersfigur, helt klart. Och hans fru var en modersgestalt.
Så länge hon bor hos Lindblads låter Jennys mamma henne vara. Hon vågar inte stöta sig med en så mäktig man. Jenny Lind är nu 19 år och redan så populär att hon liknas vid en komet med en svans av beundrare efter sig. Kungen, Karl den 14 Johan, utser henne till hovsångerska och hon väljs in i Musikaliska akademin som den yngsta någonsin. Men allt det här är på väg att gå förlorat. För röstskadan kommer tillbaka.
Hon är hes. Hon blir hesare och hesare. Det märks i tidningsrecensionerna. Och hon är ju själv orolig för det här också. Och det är förmodligen samma skada som hon har haft tidigare.
Situationen blir snart ohållbar. Jenny inser att hon behöver hjälp.
Hon får ju veta av en kollega i Stockholm och han har gått för en Manuel Garcia i Paris. Och han menar att det är nog han som ska kunna hjälpa dig med den här rösten.
Garcia är en av världens bästa sångpedagoger. Men han är dyr. Jenny sparar själv ihop pengarna genom att utöver jobbet på teatern ge sig ut på sångturné. Vilket förstås belastar rösten ännu mer. Sommaren 1841 kan hon äntligen resa till Garcia i Paris, där hon är helt okänd.
Hon blev inbjuden till en salong helt enkelt och där var även Garcia inbjuden. Och så skulle hon underhålla lite och spela och sjunga lite.
Och Jenny är nervös när hon sätter sig vid pianot för att sjunga några svenska folkvisor.
Och hon var helt utmattad och helt uttröttad i rösten så att hon misslyckades ganska kapitalt med det. Garcia blev inte imponerad.
Garcias dom blir hård.
Och han säger att, nej men, ni har ingen röst kvar.
Dessutom passar hon inte in i de fina salongerna. Han vill inte slösa sin tid på att undervisa henne.
Det måste ju varit fruktansvärt. Det måste ju varit väldigt jobbigt.
För vad stod på spel?
Hela livet, hela karriären, hela allt. Och det finns ju inget socialt skyddsnät, så det finns ju ingenting. Liksom. Hon kan inte falla tillbaka på någonting. Så det är ju en katastrof.
Men Jenny ger inte upp. Hon är beredd att göra vad som helst.
För hon är en otroligt envis person.
Och Garcia ger henne en sista chans.
Om du är alldeles tyst, inte ens prata alltså. Du ska vara alldeles tyst i 6 veckor. Så ska jag lyssna på dig igen.
Det blir ännu en stor vändpunkt i hennes liv. För tystnaden ger resultat. Och Garcia lär henne en sångteknik som gör att rösten håller. I oktober 1842 gör en 22-årig Jenny Lind comeback på Kungliga teatern i Stockholm. Biljetterna har varit slut i flera månader och sen sålts för skyhöga priser på svarta börsen. Jenny ska framföra ett av sina paradnummer, Norma, ur Bellinis opera med samma namn.
Hon hade gjort Norma precis innan hon slutade, innan hon skulle åka till Paris. Och nu skulle hon då göra Norma igen då. Det är ju strategiskt, för då kan man ju jämföra, och det gjorde man också.
Ingen nu levande har någonsin hört Jenny Lind sjunga. Det här var före inspelningstekniken. Men här hör vi istället Maria Callas år 1949 sjunga just Norma. Med sin nya sångteknik överträffar Jenny alla förväntningar.
Det var en revansch. Härlig revansch.
När hon lyssnar till jublet från publiken är det hennes tur att bli rörd till tårar.
Rösten var inte förstörd. Och det, när man tänker sig liksom innan hon åkte dit, hon visste ju faktiskt inte hur det skulle gå. Och det var, hon satsade allt. Hon hade ju allt att förlora också.
Så hur lät då Jenny Lind? Musikforskaren Ingela Tägel har försökt ta reda på just det.
Ja, men hon använde ju då liksom tidigare tekniken, vad som finns inspelad, så att vi skulle inte riktigt känna igen det här som operaröst ifall vi hörde det idag. Det finns beskrivningar av att hon till exempel kunde sjunga ett pianissimo jättesvagt, väldigt, väldigt högt, och att det ändå då liksom hördes i minsta vrå utav teatern.
Jenny Lind är en hög koloratursopran, och hennes röst beskrivs ofta som beslöjad, förmodligen på grund av röstskadan.
Det som är mest spektakulärt med Jennys röst, det är nog i och med att hon har ett ganska högt bukstöd och ett struphud som är flexibelt och som åker upp och ner, och så har hon dessutom inget vibrato. Och då kan man ju tänka sig att det blir en rak ton. Där har jag ett vibrato. Där har jag inget vibrato.
Och så behärskar hon den tidstypiska drillen helt perfekt.
Att man slår mellan två toner, att man sjunger två toner och så liksom ska rösten slå emellan. Det är liksom, om jag tar så ska jag liksom kunna slå mellan de båda tonerna, och det kan inte jag.
Men det kan en näktergal. Och när Jenny Lind fått ordning på rösten och lämnar Sverige för att pröva vingarna utomlands, så är det så hon kommer kallas. Den svenska näktergalen. Ni minns kanske början av programmet, när Jenny Lind uppträder i Wien. Våren 1846 står hon på scengolvet och tar in det enorma dånet från publikens jubel. Hon blir inropad hela 25 gånger. Det är en magisk kväll. Nästan lite för bra.
Jag tror att hon var väldigt tvegad, att det var dubbelt för henne. Jag tror att hon både älskade och tyckte att det var jättejobbigt också.
I trängseln utanför konserthuset har Jenny svårt att komma fram till sin vagn. Hennes betjänt blir neddragen och så illa klämd att han måste till sjukhus. Och fansen svärmar inte bara i Wien. I hela Europa talas det nu om en Jenny Lind-feber. Regissören Michaela Granit berättar.
Folk svimmar, de trampar på varandra när de ska gå på konserter. Tjejer, flickor, vi har Jenny Lind-peruker. Man döper alla barn till Jenny.
I tidningarna har det börjat dyka upp satirteckningar där män ligger och skriker hennes namn i kudden.
Jag hittade sådana arkivbilder där män hamnar på sjukhus och har Jenny Lindfeber.
Ett extra svårt fall av den här Jenny Lindfebern drabbar den danske sagoförfattaren H.C. Andersen.
Han blir besatt av henne, så ska man väl kunna beskriva det.
Han förföljer ju Jenny i princip under flera år på turnéer. Så är det inte helt ovanligt att liksom man har hela sällskap med sig på H.C. Andersen. Han ingår i hennes hejaklack ganska mycket.
Flera gånger friar han till henne.
Ja då, flera gånger.
H.C. Andersen skriver till slut sagan Nektergalen om sin olyckliga kärlek till Jenny Lind. Hon är fågeln och han kejsaren som försöker bura in henne.
Idag skulle vi väl ha kallat honom en stalker.
Jenny Lind har också publikens kärlek. Till och med de kungliga älskar henne.
Det är en del av Askungesagan.
I London blir hon god vän med självaste drottning Victoria. En av världens mäktigaste personer.
Det är så stor klassresa man kan göra. Och där är hon ju också bland de första. För tidigare så gick det inte att göra riktigt den klassresan.
I sin nya position har Jenny också en sällskapsdam vid sin sida, Louise Johansson. Och i hennes dagböcker framstår Jenny Lind inte alltid som den där perfekta kvinnan som visar sig på scen.
Hon skäller ut Louise hela tiden. Det känns ibland som att hon skäller på henne från morgon till kväll. Gjorde hon säkert inte, men ibland känns det så som att Louise får ta väldigt, väldigt mycket. Hon tar mycket skit helt enkelt.
Som kvinna under 1800-talet förväntas Jenny Lind gifta sig. Och det är fler än H.C. Andersen som friar till henne. Men när hon själv blir kär är det en man hon inte kan få. Den kände kompositören Felix Mendelssohn.
Hon blev ju väldigt förtjust, eller de blev väldigt förtjusta i varandra. Och då förtjusta låter liksom, jag tror att det var en konstnärligt möte mellan de två. De möttes ju verkligen i någon slags passion och konstnärskap.
Men han var redan gift så att det var big no-no.
Extra olyckligt blir det när Felix Mendelssohn dör i en stroke, bara 38 år gammal. Jenny Lind hamnar i en djup depression. Och hon lider också av scenskräck.
Hon är så rädd för att inte duga.
Som värst är det inför en ny operascen.
Så försöker hon ställa in premiären, då det här gör hon både i Wien och i London. Hon försöker ställa in mer än en gång.
Dessutom börjar turnélivet bli rätt slitsamt.
Hennes spelschema är ganska späckat. Hon reser nonstop i en diligensvagn och så i 2 dygn och sen ska hon sjunga på kvällen. Alltså det är ganska ansträngande.
Till sist blir det för mycket. Vid 28 års ålder tar hon återigen livet i sina egna händer och bestämmer sig för att sluta med de ansträngande operaföreställningarna. Trots det har hon inte nått kulmen av sin karriär. För hon fortsätter sjunga genom att ge konserter. Och borta i Amerika har en man vid namn Phineas Barnum fått upp ögonen för henne.
Barnum, han är ju liksom känd för att visa upp freaks. Strax innan har han visat upp en liten pojke som heter Tom Thumb, alltså Tom Tumme. Och han är ju då kortväxt.
Nu ska Barnum visa upp världens bästa sopran. Och Jenny tackar faktiskt ja till idén.
Det är en gudfruktig familjefar och då tycker hon att han är helt okej.
Och han då, har han hört henne?
Nej, det har han inte. Han har hört talas om henne. Det är en helt annan sak. Men hört henne har han inte. Det spelar honom ingen roll egentligen. Han vill bara visa upp henne.
Den amerikanska publiken har förstås inte heller hört Jenny Lind. Så Barnum ser till att alla vet vem hon är. Hennes porträtt pryder nu cigarrlådor, parfymflaskor och ridhattar. Det säljs till och med soffor i hennes namn.
Hon möter en ny värld. Hon som inte gillar uppmärksamhet möter nu amerikansk marknadsföring.
Den 1 september 1850 anländer Jenny Lind till New Yorks hamn. Och det som väntar henne där är nog både en dröm och en mardröm.
Det är ett spektakel i hästväg alltså.
Hon möts av en folksamling på 30 000 personer som hurrar och viftar med vita näsdukar. Utanför hotellet väntar ytterligare 20 000 fans och en stor orkester eskorterad av brandmän med facklor. Jenny som är trött efter resan över Atlanten måste ut på balkongen och vinka.
Jag tror att hon hoppas på att det ska vara en tillfällighet. Att det inte ska fortsätta. Men det gör det. Det fortsätter.
Spektaklet fortsätter genom den 2 år långa USA-turnén.
Det är ju där hon blir så stor så att hon får fly från sina fans.
Ibland får Barnums dotter rycka in och låtsas vara Jenny för att hon ska bli lämnad i fred. Men resan är inte bara besvärlig. Den blir också hennes största succé.
Det blir kulmen på hennes karriär, så att det är total succé. Och det är ekonomisk succé också. Barnen tjänar massor med pengar på henne. Hon tjänar själv massor med pengar.
Det rör sig om fantasisummor.
Ibland så vill den här Barnum då lansera henne med att auktionera ut biljetter. Och när då biljetter går på auktion så kan det ju handla om hela årslöner som den kostar då.
Som de flesta kvinnor vid den här tiden är Jenny Lind omyndig. Genom att göra en god vän till förmyndare tar hon kontroll över sin ekonomi. Och en stor del av pengarna hon tjänar väljer hon att ge bort till vänner och välgörenhet.
Hon är rätt generös, får man säga. Och sen får man också komma ihåg då att det är lite klassmarkör att visa att nu tillhör jag överklassen, då sysslar jag med välgörenhet. För det gör överklasskvinnor, de sysslar med välgörenhet, så det är ju nu gör Jenny det också.
Men det Jenny Lind drömmer mest om är något som inte kan köpas för pengar. En egen familj. Trots att hon knappt fyllt 30 har hon nästan gett upp när en ung pianist kliver in på scen.
Ja, hon börjar träffa Otto Goldschmidt. För att en bit in på den här turnén i USA så blir hennes pianist hemkallad till England. Och då måste de byta pianist. Och då kommer Otto Goldschmidt.
Den 9 år yngre Otto Goldschmidt har varit elev till Felix Mendelssohn. Jennys stora kärlek som alltså är död.
Då har de ju någonting gemensamt. Och sen så har de väl fler saker gemensamt säkert. De fattar tycke för varandra och gifter sig. Han är nog precis vad hon behöver, tror jag. Lugn och motsatsen till Jenny som är ett yrväder som kan brusa upp. Det gör inte han, tror jag inte.
Nu tar Jennys tillvaro åter en ny vändning. Efter allt slit drar hon sig tillbaka och lever familjeliv i England med hus och 3 barn. Och resten av sitt liv kan hon bara skörda frukterna av vad hon åstadkommit.
Och hon lever sin sista tid tillsammans med sin dotter som hon nog har ett väldigt gott förhållande till.
Och så en morgon i november 1887 vaknar Jenny Lind för sista gången.
Och det är dottern som berättar att hon vaknar på morgonen och solen skiner in genom rutan och hon sjunger då på Schumanns Sonnenschein, solsken. Och så gnolar hon lite på den och sen så på kvällen så dör hon.
Jenny Lind blir 67 år. Så vad har hon då betytt?
Hon har betytt mycket för Sverige. Hon var den första världsstjärnan från Sverige. Hon betydde mycket för operasångerskor som kom efter henne. Det blev lite lättare att stå på en scen efter henne. Här i Sverige så är vi ibland vårdslösa med vår historia och med de som har gått före. Och vi har lite väl mycket ideologi av att vi skapar oss själva på något sätt och glömmer bort de som har gått före oss.
Du har hört Bildningsbyrån om Sveriges första världsstjärna, Jenny Lind. Fler avsnitt i serien hittar du på UR Play. Jag heter Lina Sundahl Järv och producent var Elin Iskra.
Det här är ett program från UR. Det är ju inte bara så att vi är utsatta för övervakning utifrån från en annan aktör, utan det handlar väldigt mycket om våra egna beteenden, till exempel att använda sociala medier.
Fabriken om övervakning.
Tekniken kommer ju bara bli mer och mer avancerad. Så då är det ju frågan, vad ska vi göra, vad vill vi göra och vad borde vi göra och inte göra?
Lyssna på Fabriken i appen UR Play eller där poddar finns.
I P1 nu, förmiddagens åsikter.
Hej och välkommen till denna kortade version av fredagens direktsända Ring P1. Jag heter Thomas Tengby. Israels attack mot Iran och Irans svar med drönare, är det början till ett nytt krig? Akbar Moradi i Göteborg ringde till oss.
Jo, jag skulle säga det är väldigt... Den har börjat, den där konflikten till krig då och då, och nu är det på allvar. Mm. Och jag skulle säga att den där konflikten eller det där kriget, det är inte folkets krig. Det är inte mellan israeler, folket och iranska folket. Det är mellan två regimen som är extremister. Mm. Och Israel har gång på gång attackerade kärnenergianläggningar i Irak, i Syrien. Han har monopol på den där punkten. Och sen han har tagit gisslan med den där palestinska frågan i 80 år. Och hela omvärlden går i den där fälla. De har tagit den där frågan på sin egen agenda och försöker inte försonas någon gång med den där palestinska frågan.
Men det du säger i här, att det här inte är en konflikt mellan folken i Israel och folket i Iran. Alltså, på vilket sätt tror du vi kommer märka det, eller kommer vi märka det? Alltså,
jo, det är på grund av, det är precis när det gäller Hamas. Det är massvis med folk i Hamas emot Hamas. Och det är därför det vanliga folket drabbas. Det är samma sak med Iran. Iranska befolkningen i 47 år, de har kämpat mot den där regimen. Mm. Och det är därför den där konflikten i Mellanöstern, det är det som jag säger, att han har tagit monopol och han har tagit gisslan på den där palestinska frågan. Mm. Om han släpper det där och försöker...
Men menar du att allting hänger på Netanyahu? Att om han inte agerar så kommer allting vara lugnt och fint i Mellanöstern?
Jo, i 80 år, inte Netanyahu. Det där extremismen som finns i Israel, om den där frågan hade löst sig, garanterat de där extremisterna som har kommit efteråt, till exempel iranska regimen. Alla utnyttjar, alla länder, alla extremister, alla diktatorer i Mellanöstern utnyttjar den där frågan.
Är du har Irans ursprung själv, eller?
Jajamän.
Ja. Är du orolig?
Ja, det vet du, folk, mina släktingar och nära och kära i morse, de ringde.
Okay.
Och var oroliga. Och den där oroligheten har varit i över ett år nu.
Ja. Vad tror du kommer hända? Kommer detta eskalera, eller vad tror du?
Det är på grund av de båda sidorna går inte till slutskottet. De ville bara läxa varandra. Okay. Och det är därför det vanliga folket, befolkningen, drabbas. Och det är därför sådana krig, det kallas ett smutsiga krig. Det kommer ingen vart.
Nej. Man vill hålla kvar konflikten liksom.
Ja, och det är därför jag säger det. De har tagit den där frågan i Island, va?
Ja. Akbar, intressant att du ville vara med i programmet och säga de här sakerna. Tack ska du ha.
Tack själv.
Hej. Patrik Hockum i Umeå. Hej på dig.
Hej, hej.
Ja, vad ska du prata om?
Jag ville prata om lagen om förelämpning av tjänsteman som ska börja gälla här den 2 juli. Och jag tycker att det är en farlig utveckling där man vill skydda de som redan har mest makt. Att det ska bli förbjudet att förelämpa en polis eller en myndighetsperson på en myndighet som faktiskt kanske har gjort fel. Och jag förespråkar inte att man ska vara otrevlig mot folk aktivt, men det kan ju uppstå situationer där man faktiskt måste kritisera myndighetspersoner.
Men att kritisera, är det samma sak som att förolämpa?
Nej, men ta till exempel ett polisingripande. Poliser jobbar ju i en sån miljö där det kan förekomma alla möjliga situationer. Och det kan ju vara en person som kanske inte är vid sina sinnesfulla bruk eller som bara blir, som blir provocerad och som slänger ur sig alla möjliga okvädningsord. Det tycker jag att uniformen ska kunna ta. Och dessutom så ser jag det här i, som ett mönster. För det är flera andra lagar som har ändrats här nu. För några år sedan så kom ju den här lagen om att man inte fick ha information som kan skada relation till annan makt.
Just det, en ganska luddig lag.
Ja. Ja, som inskränker journalisters arbete bland annat.
Vad är det för mönster du ser här då?
Om du lägger ihop de här sakerna, och sen har ju Sverigedemokraterna flaggat för att de vill till exempel förenkla lagförändringsprocessen och införa ministerstyre. Så det överför mycket mer makt till de politiker och makthavare som redan har makt. Men vi vanliga människor ska inte få kritisera och kalla dem för lögnare till exempel. Ska det bli förbjudet då? Ja. Det tycker jag är en farlig kombination. Det var till någon diskussion på SVT häromdagen, ja, där de pratade om att politikerna tycker att det är hemskt att aktivister ger sig på politiker. Och det var diskussion förut om att de har avbrutit möten och sånt, där de kritiserat politikerna för att de inte kritiserar Israel till exempel mer. Ja. Om du sätter ihop alla de här sakerna så blir det en väldigt farlig utveckling. Det är alltså att de som redan har makt blir skyddade ifrån allmänheten medan de får attackera oss. För politikerna kallar ju aktivister för terrorister och allt möjligt. Det är också en förolämpning.
Ja. Ja. Alltså anledningen då till att man vill införa den här lagen om förolämpning av tjänsteman är, enligt regeringen då, menar att offentliganställda ibland avstår från att fatta beslut för att man är rädd för att man ska utsättas för trakasserier och hot och så. Och det är ju inte bra.
Nej, det är ju inte, men det finns ju redan lagar om förtal och hot mot tjänsteman. Jag menar, och det har ju massa andra grupper som tydligen inte omfattas av det här. Sjuksköterskor och folk som jobbar i butik eller vägarbetare, ja, bussförare, tågvärdar, alla möjliga människor som utsätts för hot som inte får någon specialbehandling.
Men du menar att de lagar som finns, de räcker? Alltså se till att de följs då, så kan, ja, kan man stävja detta? Ja.
Absolut. Det tycker jag. Ord får inte vara värre än fysisk handling. Det får inte betraktas som det. Tycker inte jag tycker det är en jättefarlig utveckling.
Vad säger ni andra som...
Lite hackigt kanske.
Ja, det är inga problem, Vad säger ni som lyssnar? Är det här ett problem med en lag om förolämpning av tjänsteman? Håller ni med Patrik eller har ni synpunkter på det hela? Patrik, tack så mycket.
Ja, tack själv. Ja.
Hej.
Hej.
Mikael Nordlav i Norrköping med oss.
Ja, hej.
Eller Michelle. Ja, hej.
Ja, hej, Michelle Nordlöf heter jag.
Ja, bra. Vad vill du prata om?
Jo, gällande den här attacken som Israel genomförde i Iran idag. Det är både svårt att förstå och samtidigt Israel måste försvara sig, tycker jag. Med tanke på allt ekonomisk militär bistånd som den mullorna i Iran ger till Hamas, Hezbollah, även till Putin, Yemen och varje hela världen står de för allt med militär konflikt som finns i det här området. Mm. Och då tycker jag att Israel har rätt att försvara sig mot alla de här terroristerna. Och det är dags för mullorna i Iran att förstå att de kan inte leka med elden. Mm. I krig är alltid så att det är både oskyldiga och oskyldiga människor som drabbas. Men i det här fallet tycker jag att Benjamin Netanyahu har gjort ett rätt beslut för att angripa iranska militäranläggningen och kärnvapenanläggningarna, trots att det kan hända mycket med strålning med mera. Mm. Men jag tycker att de borde rätt, och det borde de göra för många år sedan. Mm.
Men du menar liksom att anfall är bästa försvar då?
Ja, det är klart att Irans mål från början när de kom till makten 1979, målet var att befria palestinier. Och det står de fortfarande fast på. De fixar atombomber, ska bomba Israel och med mera. Och det målet har inte gått till slut. De vill att Israel ska försvinna.
Vad ser du för någon lösning? Är det att Israel lyckas... Jag vet inte, vad ska de göra? Ska de utradera Iran? Eller,
ja. Ja, egentligen det ska vara alla mullorna som finns där med revolutiongardet och allt möjligt. De måste försvinna.
Okay.
Folket orkar
inte. Det låter som ett ganska intensivt krig som vi har framför oss.
Ja, det är jag. Jag har varit i en krig 1982. Jag var militär. Och den skapade en konflikt i min hjärna och hela min hälsa. Ja. Jag blev hörselskadad tack vare det här kriget. Jag lider av mycket som den där mullorna. Jag skapade en krig som var helt onödigt. Jag gillar inte krig, för krig bara skapar lidande. Men i det här fallet tycker jag att det behövs, mullorna måste bort för att Hamas, Hezbollah, Yemen och Putin utnyttjar alla de här resurserna som finns i Iran. Pengarna som går till utrustning av militär vapen ska gå till folket.
Tror du att det finns något annat sätt att lösa det här?
Nej, det enda sättet är att mullorna ska försvinna.
Så nu är vi inne på lösningen här, ett rejält krig mellan Israel och Iran för att få bort mullorna i Iran.
Ja, då är det lösningen.
Michelle, vi får sluta där, och det känns som att det är början på en fortsatt debatt faktiskt. Tack ska du ha.
Ja, vi hoppas att det fortsätter debatten och mullorna försvinner snart. Ja. Tack så mycket, hej då.
Nästa direktsända Ring P1 startar måndag förmiddag 9:30. Då är det Steffen Renklint i Umeå som är programledare. Så ta och ring honom och var med i programmet. Ring 020 22 10 10. Ring P1.
Spanarna.
Det finns väldigt mycket nakenbilder från forntiden. Och det är gudar och gudinnor som framställs nakna med erigerad penis.
Gräset ska numera vara högt och svajande och inte så kortklippt. Men trädgården förblir artificiell. Den är ändå ett sätt att betrakta naturen via kulturen.
Det neutrala ansiktet blir då kanske snarare en tyst protest mot leendets inflation.
Fredagar och lördagar i P1 eller när du vill i Sveriges Radio Play.
Så låter det i Sveriges Radio nu. Så här lät det förr.
Sveriges Radio, program 1.
Stockholm Uppsala.
Radiofynd.
Sveriges Radio Stockholm. Och nu följer jakten på Johan Blöt, sjätte avsnittet.
Ah! Holm!
Ja, jakten på Johan Blöt fick ett abrupt slut. Och radiolyssnarna fick istället höra Povel Ramel avslöja en överraskande nyhet.
Jaha, det är Oddrup.
Jag känner du, det här var Povel.
Nej men hej, hur har vi det?
Jo, det är inte så dumt. Jag har slutat i musikbranschen.
Har du det?
Ja visst, jag har komponerat upp allting, förstår du. Så jag ska ägna mig åt min barndoms stora dröm nu och bli privatdetektiv.
Det menar du inte?
Ja visst, en egen byrå, erfarenhet från 30 volymer Sherlock Holmes. Och vid min sida står ytterligare två tappra avhoppare från flugigheten. Britta Borg, min sekreterare, och Martin Ljung, min assistent.
Så du tänker helt lämna Lagerhagen nu?
Ja visst.
Hör du, då kanske jag kan få köpa ditt rimlexikon, va?
Och denna nya fiktiva karriär fick Povel Ramel leva ut i en ny serie.
Sveriges Radio Stockholm. Kanske en deckare. Herr Holms öden och angantyr.
Det var väl som så att i den serien hade jag att som novisen vid polisen lösa de mest säregna mysterier. Jagad av en framstormande deadline satt vi till slut dygnet runt och skrev. Och vissa svårfödda vistexter kom till direkt under galgen. Jag minns ju att till och med en gång stod lutad mot studions flygel och putsade färdig en text under pågående inspelning för att i sista sekunden lämna över den till en minst sagt nyfiken Britta Borg.
Var kväll när skymningen tätnar, nuet blir särdeles trist. Andra går då upp i det blå, men jag är en kleneskapist.
Och detta in i kaklet skrivande blev ett metahumorsammelsurium av ledtrådar och villospår, helt i crazy humors anda.
Vad står det här nu då? Radiospalten. Vi hade igår återigen nöjet att höra herr Holm. Nej men... Dumheter, det är ju morgondags tidning. Nå, när natten hade sänkt sig över Döderups slott och allt var relativt lugnt, startade era vänner Ramel, Borg och Ljung på en liten rekognoseringstur runt de väldiga källarvalven.
det här var i ruffigaste laget förstås.
Ja.
Titta där! Vad är det som skymtar?
Var?
Nej! Det ser ut som ett blekt lakan som andas.
Det är bara en vit fru eller något sånt.
Vit fru? Menar du vit med HV så ska jag be att få gå.
Kom nu, hon kanske kan hjälpa oss. Vem järve störa bleka blända på sin nattliga rång? Lägg av med det där och vad som en människa, va?
Människa? Får jag ta ner armarna då?
Ja visst, men ner med dem bara.
Tack, vad skönt. Nej, det är inte klokt, vad skönt. I 300 år har jag gått på det här sättet. Tänk, i 300
kan
år.
Kan du hjälpa oss?
Med vad? Vilka är ni? Vad gör ni här? Vad är det för hattmakare?
Mitt namn är Rammel.
Ja, och mitt är Ljung.
Vi är här för att lösa gåtan med det snusbruna gemaket och hitta de som har förstunnit därifrån på sista tiden.
Snusbruna gemaket? Ja, det är inte min avdel.
Här avbryter vi programmet för att ge alla duktiga lyssnare en minut på sig att lösa problemet med det snusbruna gemakets hemlighet. En minut, varsågoda, tack fram papper och penna. Har ni kommit till någon lösning? I så fall är ni att gratulera, för jag tror inte Rammel har gjort det.
Kanske en deckare, Herr Holms öden och angantyr från 1950. Följ Radiohumors utveckling från starten för 100 år sedan i Radiofilm. Och jag heter Magnus Berg.
Tid nu att koppla in SMHI. Ett land- och sjöväder ska vi få. God afton.
Ja, god afton, och här på SMHI finns jag, Kristoffer Greenland. Ett högtryck täcker Skandinavien och Finland och ger imorgon soligt väder i stora delar av landet. I nordligaste Sverige dock mest molnigt och lätt regn som passerar österut, då ett lågtryck rör sig åt nordost norr om Skandinavien. Risken för bränder i skog och mark är imorgon stor eller mycket stor i delar av nordvästra och östra Götaland, sydöstra Svealand samt delar av Gävleborgs län. Gräsbrandsrisken är imorgon eftermiddag stor eller mycket stor i stora delar av fjällkedjan. Prognos fram till imorgon kväll, hela Götaland. Mest klart väder och i natt mellan 5 och drygt 10 grader. Imorgon soligt och på dagen 20-25 grader. Längs kusterna samt på Öland och Gotland något lägre. Svag vind som imorgon blir sydlig eller sydostlig och ökar en aning. Hela Svealand, klart eller nästan klart och nattetid 7-11 grader. Imorgon sol med en del höga slöjmoln och dagtid 21-26 grader. Mest svag vind, imorgon sydvästlig med tidvis friska vindbyar. Hela södra Norrland, klart halvklart och i natt 7-12 grader. Imorgon sol med tidvis höga molnslöjor och fram på dagen 22-27 grader. I fjälltrakterna 18-23. Mest svag vind. Norra Norrlands kustland och inland, varierande molnighet och längst i norr något regnstänk. Nattemperatur 7-12 grader. Under morgondagen i södra Lappland och Västerbotten en hel del sol, i norra Lappland och Norrbotten molnigt och något skur, men här och var kan solen stundtals titta fram. Dagstemperatur 20-25 grader, varmast i kustlandet. I nordligaste Lappland omkring 15 grader. Sydlig vind, imorgon omkring väst med friska vindbyar. Och norra Norrlands fjälltrakter. Även här varierande molnighet och i främst norra fjällen skurar. Nattetid 5-10 grader. Imorgon halvklart mulet och tidvis något regn. I södra fjällen 13-18 grader, i norr 4-10. Sydlig vind från i natt västlig på Kalfjället i norra fjällen frisk eller lokalt hård. Under söndagen blir det fortsatt varmt och mest soligt väder, men under dagens gång ökar molnigheten. I sydvästra Sverige och i norra Norrland kan en del skurar förekomma lokalt. Under kvällen och natten till måndag får vi en övergång till ostadigt väder, då en kallfront med regn eller skurar tar sig in västerifrån. Och i början av nästa vecka blir det svalare i hela landet och över främst Svealand och Norrland tidvis regn eller skurar. Dessutom blir det på många håll rätt blåsigt med friska till hårda västliga vindbyar. Då går vi över till temperaturuppgifter. Stockholm har idag haft som högst 23 grader, Göteborg 22, Malmö 20, Karlskrona och Visby 17, Kalmar 20, Jönköpings flygplats och Norrköping 23, Karlstad 21, Gävle 22, Mora 24, Sundsvall 17, Östersund och Storlien Storvallen 24. Umeå 16, Vilhelmina 21, Luleå 15, Jokkmokk 13, Kiruna 16 och Kattejokk 11 grader. Och dagens allra högsta temperatur i landet blev 25 grader och noterades i Hedeviken i Härjedalen. Nu övrigt Europaväder. Vi har varm luft över södra, västra och centrala Europa och en del av värmen strömmar norrut över Skandinavien. I gränsen till svalare luft i nordost bildas skurar och åska. Oslo har idag haft som högst 23 grader, Helsingfors 20, Riga 16, London 29, Paris 34, Nice, Berlin och Wien 26, Warszawa och Moskva 21, Kiev 19, Malaga 28, Rom 36, Belgrad 28 och Aten 31 grader. Och den allra högsta temperaturen i Europa blev 38 grader och uppmättes i Grosseto i Italien. Med det går vi över till en kort nederbördssammanställning för Sveriges del för det senaste dygnet. Ett lågtryck på Norska havet har fört in lätta skurar över norra Sverige. I norra Norrland uppmätte Ritsem i norra Lapplandsfjällen 2 mm, vilket är landets högsta notering. Kattejokk i nordligaste Lapplandsfjällen fick 1,5 och i övrigt rapporterades ringa mängder. I södra Norrland var det endast Korsvattnet i Jämtlandsfjällen som fick nederbörd och där kom ringa mängder. I Götaland och Svealand har ingen nederbörd noterats. Då går vi över till en sjöväderprognos. Ett högtryck täcker Skandinavien och Finland. Ett lågtryck rör sig åt nordost på norra delen av Norska havet och fortsätter imorgon bort österut norr om Skandinavien. Utsikter till imorgon kväll, Tyska bukten och fiskebankarna. Sydost 7-12 meter i sekunden. Imorgon eftermiddag omkring syd och på Tyska bukten något avtagande. God sikt, imorgon eftermiddag skurar. Sydutsira, sydost 8-13. Imorgon eftermiddag ost eller sydost 10-15. God sikt, imorgon eftermiddag skurar. Skagrak, Kattegat och Öresund, syd eller sydost 3-7, imorgon 5-10 och från förmiddagen på västra Skagrak, ost. God sikt. Vänern växlande 1-5 och god sikt. Bälten, sydvästra och södra Östersjön, ost eller sydost 5-10, norr om Bornholm 3-7, god sikt. Sydöstra Östersjön, omkring nord 1-5 och god sikt. Mellersta och norra Östersjön, omkring nord 2-7, på västra delen växlande. Imorgon allmänt växlande och på eftermiddagen på norra Östersjön sydväst och något ökande. God sikt. Rigabukten och Finska viken, nord eller nordväst 3-8. Imorgon eftermiddag, väst eller nordväst. God sikt. Ålandshav och Skärgårdshavet växlande 1-5, imorgon vridande syd eller sydväst 3-7, god sikt. och hela Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. På den sydöstra delen till en början växlande 1-5, annars syd eller sydväst 5-10 meter i sekunden. Och god sikt. Och så avslutar vi med aktuella observationer. Torsminde sydost 6 meter i sekunden, Oxey 4 ost 5, Skagen syd 4, Nordkoster syd 3, Väderöarna syd 2. Måseskär sydost 2, Pålgrunden sydost 3, Naven lugnt, Vinga sydost 1, Nidingen ost 3. Anholt syd 2, Hallands Väderö syd 4, Drogden sydost 5, Falsterbo ost 6, Arkona ost 3, Skillinge och Kamerodde ost 2. Hanö sydost 2, Utklippan nordost 1, Ölands södra udde väst 2, Ölands norra udde nordväst 1. Harstena syd 2, Håberg ost 3, Östergårdsholm nordost 3, Fårösund nordväst 2, Gotska Sandön saknar jag tyvärr uppgift på. Landsort sydväst 2, Skarpö lugnt, Svenska högarna nord 3, Söderarm nord 2. Finska Utö nordväst 6, Nyhamn nord 1, Märket sydost 2, Örskär och Äggegrund sydost 6, Kuggören syd 6. Brämen och Lunge syd 5, Skogsudde och Jennesklubb syd 4, Holmön sydväst 4. Bjureklubb och Piterönskär syd 7, Rödkallen syd 8, Kemmefyr sydväst 6 och Storön till sist sydväst 5 meter i sekunden. Och det var allt från SMHI för den här gången, men vi är tillbaka klockan 5:05 i morgonbitti med en sjöväderrapport. Och därmed önskar jag er alla en god kväll och en god natt.
Som här, god kväll. Här är Ekot. Vi börjar med att Iran ikväll har inlett en motattack mot Israel efter landets attack mot Iran natten mot idag. Och det kommer bland annat rapporter om explosioner i Tel Aviv. Med oss har vi därför nu från Jerusalem vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Samar, du har ju upplevt det som har eskalerat under kvällen. Hur omfattande är Irans svar, Samar?
Ja, det är väldigt omfattande. Det rapporteras om 34 personer som har skadats. Vi har aldrig sett någon sån siffra när tidigare attacker har riktats mot Israel. De här skadade ska skadas av både splitterskador och av att personer har i panik sprungit mot skyddsrum och jättestora materialskador, särskilt i Tel Aviv. I israeliska medier så beskriver man det här som att mängden förstörelse har man aldrig sett tidigare. En byggnad på 30 våningar har utsatts för omfattande skador och människor har fastnat där som räddningstjänsten försöker komma fram till.
Vilken typ av byggnader eller områden har attackerats? Är det något speciellt eller har det bara varit lite överallt, Samar?
Ja, den här i centrala i Tel Aviv, det här ligger nära försvarsdepartementet. Det förekommer uppgifter om att själva försvarsdepartementet i centrala Tel Aviv har också attackerats. Men det är ingenting som Israel officiellt har bekräftat. Mm. Men också 9 olika platser runt om i Israel ska ha träffats av ballistiska robotar.
Samtidigt så var ju det här svaret från Iran väntat. Är det bara början som vi ser nu?
Ja, det är många som tror det. För en timme sedan så uppgav den israeliska armén att Iran har avfyrat 150 robotar ikväll och att man förbereder sig på flera attacker i natt. Och iranska tjänstemän har uppgett till Reuters att Israel kommer uppleva en mörk natt.
Mm. En annan aspekt är ju faktiskt att Israels attacker mot Iran har fortsatt under dagen. Vad vet du om de attackerna, Samar?
Ja, de är jätteomfattande. De har i stort sett pågått hela dagen och över 7 olika vågor av flygattacker riktat sig mot kärnanläggningar, riktat sig mot militära mål, avfyrningsramper, men också bostadshus där man har dödat kärnfysiker tillsammans med deras familjer.
Uppenbarligen så utbyter de här länderna alltså attacker med varandra. Lite kort, har det kommit något svar från några uttalanden från respektive sida ikväll, Samar?
Ja, iranska högsta ledaren Ayatollah Khamenei uttalade sig, sa att det här kommer bli en seger från Gud och att Israel har begått ett stort misstag. Och Benjamin Netanyahu släppte, jag tror det här är tredje eller fjärde videon som han släpper idag, där han uppmanade det iranska folket att resa sig upp mot ledningen i Iran.
Tack så mycket, Samar, med oss direkt från Jerusalem. Alltså, och mer om kvällens svarsattack från Iran, det kan du höra i Studio 1 kväll i P1 efter Ekot. En annan aspekt på den här eskalerande konflikten är att oljepriset steg kraftigt idag samtidigt som många börser backat. Jens Magnusson är chefsekonom på banken SEB.
Ja, oljepriset stiger ju helt enkelt därför att det här är en viktig region för produktionen och försäljningen av olja. Så att en konflikt här, ytterligare en konflikt här, skulle kunna dra bort utbud av olja från marknaden och då stiger priset.
Och det finns en rädsla för att produktion och transport av den viktiga råvaran ska påverkas framöver. Hur det blir beror på vad som sker i konflikten. Till exempel om andra oljeproducerande länder dras in, säger han.
Då kan man stå inför en situation där det blir ganska drastiska nedskärningar på produktionen av olja. Där är vi ju inte nu, men det är det som marknaden fruktar och då går oljepriset upp.
Dyrare olja kan bromsa den ekonomiska tillväxten och det kan också påverka konsumenter här i Sverige, säger han.
Till ganska stor del så är ju bensinpriser vid pumpen är ju internationella och styrs ju delvis av hur oljepriset utvecklas. Så det är klart att det finns ett antal sätt som det här också kan påverka svensk ekonomi och nästan ingen av dem är positivt.
Under dagen har börserna fallit, bland annat på grund av oro för hur utvecklingen ska påverka världsekonomin.
Dessutom så har ju höga oljepriser ibland en hämmande inverkan på tillväxten i stort.
Det var Viktor Jensen som var reporter här. Nu ska vi skifta fokus lite här i Ekot. För ikväll så avslutades FNs havsmöte i Nice. Och Mona Hambreus, du var vår reporter på plats vid det här mötet. Vad kom man fram till, Mona?
Det som var kanske den viktigaste målsättningen på det här mötet, nämligen att ro det nya havsavtalet som ska skydda internationellt vatten i hamn. Där nådde man en framgång men inte ända in i mål. Det här avtalet behövs för att kunna upprätta marina skyddade områden ute på öppet hav. Och det här behövs i sin tur för att kunna klara den biologiska mångfalden i havet. Och därför så slöt man det här avtalet redan för 2 år sedan. Men sen måste alla länder också göra ett formellt godkännande, en så kallad ratificering av det här BBNJ-avtalet som det heter. Och det har dröjt. 60 länder krävs för att avtalet ska kunna träda i kraft innan det här mötet. Att in i startade så var det bara runt hälften så många som hade godkänt avtalet och nu under mötet så har många länder tagit steget inklusive våra grannländer men fortfarande saknas 10 länders godkännande och Sverige hör till de som inte har gått i mål. Här kommer det att dröja till nästa höst är beskedet från regeringen och det här har förstås också fått kritik.
Tack så mycket. Det var ju flera andra frågor som diskuterades vid det här mötet. Men nu har vi bara fokusera på den här huvudfrågan alltså. Ni kan höra mer från Mona om det här mötet i våra sändningar imorgon ska jag också säga. Tack Mona Hambreus med oss ifrån Nice. På det inrikes jämställdhetsminister Nina Larsson och partisekreteraren Simona Mohamsson är 2 av dem som nu pekas ut som tänkbara partiledare för Liberalerna efter Johan Persson. Därefter de 3 förhandsfavoriterna, enligt uppgift här till oss i Ekot, tackat nej till uppdraget.
Den 24 juni under Almedalsveckan ska Liberalerna välja ny partiledare. Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari har fått överlägset flest nomineringar av de länsförbund som öppet har berättat vem de vill ha. Men enligt uppgift till Ekot har hon avböjt att efterträda Johan Persson, något som också Expressen och Aftonbladet berättat. Försöken att övertala henne uppges hittills ha varit resultatlösa.
Inte heller skolminister Lotta Edholm eller partiveteranen Erik Ullenhag, som är generalkonsul i New York, står till förfogande enligt Ekots källor. Valberedningen har idag, enligt en ledande liberal, meddelat att de här beskeden är definitiva. Därmed är valberedningens tidsplan tajt.
Tanken har varit att presentera ett förslag till ny partiledare cirka en vecka innan det är dags för det extra landsmötet, det vill säga omkring tisdag. Men liberaler som Ekot varit i kontakt med idag har fått signaler om att offentliggörandet kan komma att försenas något.
Nu pekas jämställdhets- och arbetslivsminister Nina Larsson, också hon en veteran i Liberalerna, ut som en tänkbar efterträdare till Johan Persson. Hon ville i tisdags inte ge något besked om hon står till förfogande eller inte.
Vi har en ordnad process och det är valberedningens arbete fortskrider. Det närmar sig. Just nu fokuserar jag på vad jämställdhets- och arbetslivsminister.
Även den nyblivna partisekreteraren Simona Mohamsson lyfts fram som alternativ av liberaler som Ekot har pratat med.
Reportrar Lova Olsson och Karin Rönnblom. Statliga pensionsfonden AP7 svartlistar den amerikanska elbilstillverkaren Tesla. I ett pressmeddelande så skriver pensionsfonden att Tesla svartlistas på grund av kränkning av fackliga rättigheter i USA. AP7 har också sålt hela sitt aktieinnehav i Tesla till ett värde av runt 13 miljarder kronor. Försäljningen den slutfördes i slutet av maj och den gav en stor vinst. Det här uppger bolaget för Ekot. Då står bara en väderprognos. Imorgon så får stora delar av landet soligt, men över Svealand och södra Norrland så kan slöjmoln passera imorgon. Och norra Norrland, där blir det mest molnigt och någon passerande regnskur. Temperatur 20-25 grader. I nordligaste landets inland och fjäll 10-20. Producent för hela, Gunilla Österlund. I studion, Johan Westerberg.